Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag har nog aldrig älskat att vinna tillräckligt mycket. Jag har nog hatat att förlora för mycket. Så att jag spelade väldigt, väldigt mycket under hela min karriär för att inte förlora. Inte för att vinna. Och det är en jäkla skillnad. Ja.
Hej och välkommen till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och det vet ni ju redan, många av er i alla fall. Men jag vill ju nå ut till fler, så gå in på er podcaster-app, scrolla ner och lämna en recension eller 5 stjärnor, för då får fler reda på det på något sätt. Eller skriv på Instagram och länka, eller vad man säger, till mitt konto Caroline Norbeli Coaching. Hoppas att du mår bra. Jag mår bra nu, kan man säga. Jag har, ja, men som jag sa i förra avsnittet, att jag hade så mycket. Och det hade jag också, och det har jag väl fortfarande, men jag känner att nu har man fått kontroll, man är tillbaka i hösten. Det finns liksom den här övergången som kan vara så jobbig. Den har jag pratat om förut. Ja, transitions på engelska, att gå från något till något annat. Det är liksom inget kul. Man vill vara kvar i det där andra, och man vill vara kvar i sina, ligga på en klippa och sola och ut och spela tennis eller vad man nu tycker är kul. Och så ska man helt plötsligt sitta framför en dator eller vad man nu har för typ av jobb. Men den övergången är borta, så det är ju skönt. Så jag har mycket nya kunder, och nu sitter jag här och blickar ut över min trädgård. Jag sitter i mitt sovrum och spelar in innan jag ska in till mina kunder. Och jag kommer få cykla i ösregn, ser det ut som. Alltså, och jag är ingen människa som har några allväderskläder, så jag kommer väl antingen typ få låna barnen, skulle jag på säga. Men jag kommer nog vara ganska blöt helt enkelt när jag kommer in till dem. Men jag vill inte ta tunnelbanan som det är, och jag orkar inte med stressen med att ha bil in i stan. Men hur som helst, så ja, Jag har haft det bra sen sist. Det var helt otroligt. Jag har varit ute och ätit och barnen har varit själva hemma faktiskt. Utan barnvakt. Jag hade 12-årsjubileum med min man. Och barnen liksom klarade sig själva. Lukas värmde på mat. Ja, vilken frihet det är när de blir äldre. Helt otroligt. Det känns så skönt att slippa ha det här med en barnvakt som sitter och väntar. Ja, jag har väl haft lite så här svårt med sömnen. Och det, jag tror ni är många av ni som är utmattade eller varit utmattade som känner igen er i det. Så att det drar igång liksom i kroppen när man får mycket att göra. Och vare sig det är positivt, men som att kroppen är igång. Det kan hända att jag pratat om det här i andra avsnitt, men jag kan i alla fall tipsa om då, som jag har gjort nu, gått till en akupunktör och hon även masserade. Hon kunde massa olika grejer och det var så skönt, för man grundar sig, man går från att man är i det sympatiska nervsystemet. Det behöver inte vara så att du har mycket stress, utan kroppen går igång utan att du kan liksom hantera det. Gå på behandlingar, sänk dig, höll jag på att säga. Det blir ju så att man liksom grundar sig och går från det här sympatiska stresssystemet till det parasympatiska. Helt underbart. Så nu är jag har sovit några nätter nu och känner mig som en helt ny människa. Det jag kan bli bättre på är ju att komma ihåg det tidigare, helt enkelt. Liksom när man ligger där och vaknar klockan 6 i flera nätter. Ja, det är för tidigt för mig i alla fall. Ja, man är vaken vid 4, så många är. Ja, ta hjälp att komma ifrån stresssystemet, helt enkelt. Det är dagens tips. Ja, jag såg en artikel. Om att man har forskat på mindfulness. Att det faktiskt kan vara farligt för vissa. Och det kan till och med leda till oro och självmord. Och jag bara känner så här, men herregud, alltså. Ja, det kan vara farligt att känna sina riktiga känslor. Men det är väl desto farligare att inte känna dem, känner jag. För mindfulness gör ju att du känner och vad som är sant egentligen, att stanna upp och känna vad som är sant. Och jag tänker så här, att de ens orkar göra en sån forskning. Jag menar, tänk på alla mediciner som man inte vet någonting om, vare sig hur det påverkar en längre eller kortare. Ja, jag ska faktiskt djupdyka i den forskningsrapporten och komma med det senare i något annat avsnitt. Men jag tycker att för mig och för många andra så känns det ju som att mindfulness är väldigt bra. Otroligt bra. Jag yogar numera med en tjej som heter Brett Larkin. Gå in på hennes YouTube. Hon är jättebra. Hon har så mycket olika typer av yoga. Och hon lurade mig idag för att det stod flow. Men jag trodde då att det skulle vara en kraftfull yoga. Men hamnade då på ett yin-pass där jag låg och stretchade ut musklerna. Jag stretchade typ 5 minuter. Man låg i varje position i typ 5 minuter. Och det skulle jag inte tagit mig tid till om jag inte råkade klicka på fel pass. Så ibland är det bra att göra fel. Helt enkelt. Jag har startat en stresscoaching-cirkel. Start den 15 oktober. Vi ses 5 gånger varannan vecka på Yogamana i Stockholm. Danderydsgatan 2. Och jag har skapat den här stresscoaching-cirkeln för att stress gör att vi tappar bort oss själva. Och så sätter vi oss själva åt sidan och är till för andra och annat. Och till slut glömmer vi vad som är viktigt och vad vi verkligen vill. Så målet är att du både enskilt och tillsammans med andra minskar din stress och hittar ett lugn och att du ska bli inspirerad att skapa förändring. Jag vill att den här cirkeln ska vara en stund för dig där du bara får vara och reflektera. Och de ämnen vi tar upp är värderingar och prioriteringar, stresshantering, hantera negativa tankar, självkärlek och så kommer vi avsluta med att skapa en vision för framtiden samtidigt som vi avslutar med restorative yoga. Och det är ju lugn, lugn yoga. Gå in på carolinnorbeli.com och gör en intresseanmälan. Ni är så välkomna. Jag har intervjuat Robin Söderling, alltså tennisproffset. Efter att ha lyssnat på hans sommarprat och efter att ha intervjuat honom så kan jag konstatera att han inte bara är bra på att spela tennis utan också extremt duktig på att beskriva hur han upplevde sin stress och sin utmattning. Lyssna till Robin Söderling. Välkommen till prestationspodden, Robin Söderling.
Tack så jättemycket.
Jättehärligt att ha dig här.
Ja, det är kul att vara här.
Ja.
Jag har lyssnat på några avsnitt nu av din podd. När jag fick frågan av dig om jag ville vara med, då gick jag in och tittade och lyssnade på några avsnitt. Jättekul, intressant. Mm. Bra att du gör det här.
Tack, ja. Och att du har gjort en fantastisk tenniskarriär, det vet ju alla. Och jag älskar tennis.
Mm, vad kul.
Ja, så jag skulle kunna prata om det hela tiden, hela podden igenom. Men jag tror att mina poddlyssnare skulle kanske tröttna.
Kanske.
Kanske. Så ja, idag kommer vi mer prata om hur du mådde och hur du kände under din karriär och efteråt istället.
Mm.
Och ja, men... Och det är något som jag ofta undrar över. Hur är det att gå ifrån att vara proffs till att sluta? Hur var den?
Jag tvingades ju, ja, mer eller mindre på att säga, men jag tvingades ju sluta. Jag kunde inte fortsätta. Och det var ju klart, jag tror att som idrottare då alla vet ju att någon gång kommer det oundvikliga slutet. Och en tenniskarriär är ju, om man jämför med en karriär i arbetslivet, så är den ju förhållandevis ganska kort. Men jag tror att många idrottare, man har nog som ett mål att man vill kunna sluta på sina egna villkor. I alla fall hade jag det, att man har den där känslan att ja, men någon gång kommer jag känna att nu räcker det, nu är jag klar. Och det var ju jag inte alls. Och jag vet att många av mina kollegor har ju känt det här liksom, även när de har slutat, de har haft en lång karriär och efteråt så blir det ju, det blir nog lätt ett tomrum så här, jaha, jag vet inte, jag började spela tennis när jag var 4 år, det är i princip det enda jag har gjort i hela mitt liv, jag har levt som proffs i 15 års tid och sen alltid varit den här, identifierat sig med att vara den här tennisspelaren och sen från en dag till en annan så är man inte det längre och sen så är det nog lätt att man börjar fundera på okej, vad är jag nu liksom?
Ja, var det, kände du så?
Nej, jag gjorde inte det för i och med att när jag blev ju så himla dålig och mådde så dåligt under så lång tid så att jag kände väl mer att det var det som var fokus. Det var bara liksom helt plötsligt, tennisen har varit det viktigaste i mitt liv under så lång tid. Och man har försakat hälsa och många, många andra saker. Men det är just det, när man inte har hälsan. Det är synd att det ska vara så, men det är då man kommer på att ja, just det, det är ju faktiskt det allra viktigaste. Det är ju egentligen det enda som betyder någonting. Det är grunden för allting. Så då var det väldigt mycket fokus på att liksom må bättre och bara förstå vad det var som hände. Men sen såklart när jag blivit med tiden, när jag blivit friskare, börjar mått bättre och man har börjat, ja, i princip kunna tänka på någonting annat, då har jag ju tänkt så här, ah, okej, vad ska jag göra nu liksom, okej, det blir nog ingen mer tennis för mig, vad händer nu, vem är jag nu? Jag har känt de känslorna lite, men det har inte varit det stora problemet för mig. Så
men du har du haft en drivkraft att få uppmärksamhet av andra?
Nej, jag tror inte det. Jag har funderat på det mycket, men nej. Jag gillade ju aldrig liksom riktigt den här uppmärksamheten. Jag är nog i grunden kanske en ganska blyg person som gillar att hålla mig för mig själv lite. Så här. Sen är det klart, visst, när det gick bra och folk kom fram på stan och ville ta bilder och liksom bara gratulera en och så. Det var ju kul, men jag har aldrig riktigt sökt den där uppmärksamheten, utan det är nog mer bekräftelsen för mig själv. Alltså min egen bekräftelse som jag har sökt.
Mm. Då kanske det ändå har varit lite lättare. Jag tänker om man är fylld av vad andra uppmärksamheten, kan det nog vara svårare att kliva
av. Ja, det kan det nog absolut vara. Om man liksom tycker om det här att stå i centrum och vara lite känd, då kan jag nog tänka mig att det blir jobbigt den dagen man inte är det längre på samma sätt.
Men när du la ut, eller gick ut med då att du skulle sluta, kändes det som en befrielse, eller var det, hur kändes det dagen innan julafton för att inte folk skulle höra?
Men nej, det var ju såklart blandade känslor. Någonstans så var det ju ett beslut som hade växt fram. Men man ville ju verkligen inte ta det där beslutet, för även om jag mådde väldigt, väldigt dåligt och kände att oj, hur ska det här gå, så har man ju ändå någonstans i bakhuvudet fanns det en dröm om och tanke om en gång kunna komma tillbaka. Och jag tror att det gjorde nog också att på något sätt så gjorde det att min läkning tog lite längre tid. För att jag hade det där, det var som en liten stress. Varje dag som gick var ju en dag till som jag var borta från tennisen.
Mm.
Och jag hade det där i huvudet. Dels så ville jag må bra, bli frisk, och dels så ville jag att det skulle gå fort för att jag ville komma tillbaka till tennisen. Så när jag väl tog beslutet så var det faktiskt ganska skönt på ett sätt. För då behövde jag liksom inte ha det i tankarna ändå, att okej, när kan jag komma tillbaka nu? Nästa vecka tror jag det är bättre då, jag måste bli bättre. Utan då var det liksom, då kunde jag mer bara slappna av på ett annat sätt. Samtidigt som det också var tråkigt, för då blev det ju så definitivt på något sätt.
Men när i din karriär började du må dåligt?
Det där är en väldigt bra fråga. Det är ju inte att man börjar må dåligt från en dag till en annan.
Nej.
Jag har tänkt på det där mycket. Jag tror någonstans så började jag nog känna av den här stressen och liksom den här prestationsgrejen redan vid en 14-15 års ålder, tror jag. Men det är ju så här, det kommer ju smygande, och det är liksom, jag tror att någonstans så kanske man på något sätt bara mår lite sämre för varje år som går. Så att man vänjer sig vid det också. Till slut vet man ju inte vad, mår jag bra eller mår jag inte bra, eller hur ska man må? Och det är ju som om någon hade frågat mig bara något halvår, ett år innan jag verkligen liksom brakade ihop. Om någon hade frågat mig då så här, hur mår du? Jag tror att jag ärligt hade svarat, jag mår hur bra som helst. Fast nu när jag tittar tillbaka så kan jag ju se att oj, jag mådde verkligen inte bra.
Mm. Vad tror du det var som skapade den största stressen för dig?
Ja, det är svårt att säga. Jag vet, tennis var väldigt viktigt i min familj på något sätt. Min pappa, han spelade mycket pingis när han var yngre och var duktig. Och min farmor då, hans mamma, när han var 18-19 och ville verkligen satsa, då sa hon, nej, det blir inget med det, du ska bli jurist, du ska till Lund och plugga där. Och min farfar hade gått bort, och det var liksom, han fick inte riktigt det valet. Så jag tror att någonstans omedvetet så har han liksom lite levt sin missade karriär genom mig. Men till en början, så min pappa spelade ju tennis och det var ju så jag började. När jag var 4-5 år så spelade han några gånger i veckan med kompisar och jag följde med. Och jag var en sån här kille, jag älskade sport. Mm. Jag liksom, det var det enda man gjorde på rasterna och efter skolan. Man spelade fotboll i trädgården eller tennis på gatan. Man satte upp ett sånt här minitennisnät eller landhockey. Men på något sätt så var det som att jag gillade tennis, för att det var den enda individuella idrotten jag höll på med. Och det känns som det passade mig bättre på något sätt. Men det var, på något sätt var det som att pappa, det var hela tiden, även om jag höll på med de andra sporterna, så var det alltid mycket mer stöttning kring tennisen. Och skulle jag spela fotbollsmatch, ja, men då fick jag liksom lite lösa det själv och se om jag kunde åka med någon eller cykla till träningen. Men var det tennis, då var det alltid mer fokus på tennis.
Mm. Ja, så där kände du kanske då att kraven...
Ja, efter ett tag jag kände det blev viktigt. Det pratades mycket tennis hemma och sen ganska tidigt, så jag var ju duktig ganska tidigt, började göra resultat. Man började spela så här SM redan när man var 10, 11, 12 år och jag vann SM. Och, ja, då blev det ju ännu mer av det här. Visst, det blev bekräftelse och man märkte att man blev bra och det blev lite uppståndelse. Men jag tror att jag har nog aldrig älskat att vinna tillräckligt mycket. Jag har nog hatat att förlora för mycket. Mm. Så att jag spelade väldigt, väldigt mycket under hela min karriär för att inte förlora. Inte för att vinna. Och det är en jäkla skillnad.
Det är en jätteskillnad. Ja. För det är ju att, som jag brukar säga till mina kunder, att alltså, rädslan för att misslyckas, det är ju... Det är utbrännande. Ja. Alltså, istället
det är en otrolig drivkraft också samtidigt. För de som har det, de når ofta väldigt långt.
Ja.
Men om det är nyttigt, det tror jag verkligen inte.
Prestationspodden är sponsrad av myacademy.se. Hur får du allt det räcker till? Alltså... jobb, städning, skjutsa barnet till fotboll, tennis, gymnastik och så ska man handla mat och ska man komma på mat. Och jag tycker det känns ännu värre än innan semestern när man var i loopen. Nu vet jag liksom inte hur jag ska orka med det. Mina kvällar ser vanligt ut så här. Jag har kämpat och fixat och klarat av allting och middagen har ätits upp och jag ska fixa undan det värsta. Och när jag väl är klar med det, då tror jag att jag ska slänga mig på soffan. Men då är många gånger jag tittar bort mot Lukas och påminns om att jag måste ju hjälpa honom med läxorna. Alltså, då känner jag bara, nej, jag orkar inte med ett moment till. Han är också oftast för trött själv då och vi börjar tjafsa. Och jag måste erkänna att till och med hans matte är för svår för mig. Jag kan inte hjälpa honom då. Men jag är glad för nu har jag hittat myacademy.se som hjälper Lukas med läxorna. Och jag kan känna mig avkopplad. Jag får min återhämtning och han får den hjälp han behöver. Jag förstår att det har Sveriges nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Så gå in på myacademy.se. Vill du boka mig som coach så är det bara att gå in på carolinenorbeli.com och göra en intresseanmälan. Första mötet med mig är gratis där du kan berätta om vad du vill förändra och jag berättar hur jag jobbar. Jag coachar människor inom stress men ofta till att skapa någon form av förändring. Nytt jobb, ny karriär, nya tankesätt. Välkommen att höra av dig. Då när det sattes igång där vid 14-15 och du kände att du var inte medveten, men hur var det då för dig?
Men jag vet hur jag började känna. Det var så tennisen betydde så otroligt mycket och det blev liksom hela mitt liv. Och det var som att om jag vann och det gick bra, då var jag glad och jag var en bra person. Men om det inte gick bra och jag förlorade, då jag minns hur jag kände mig liksom många gånger. Man tänkte att jag är värdelös och det enda jag fokuserar på är tennisen. Jag kan inte ens vinna här. Ja, men min person, jag byggde upp min egen person väldigt mycket kring just tennisen.
Mm,
vilket så här nu när man tittar tillbaka, då vad är det man gör? Man slår en gul boll över ett nät innanför några linjer.
Mm.
Och jag kan tänka ibland, hur kunde jag tycka att det var så otroligt viktigt? Men jag gjorde verkligen det.
Vad tror du var att du var i dig, eller vad var dina liksom, styrkor som gjorde att du kom så långt, förutom då att du hatar att förlora?
Ja, nej men jag var ju redan som barn så var jag en kille som liksom, jag var bra i de flesta sporterna jag provade på. Ja, men en sån där, du vet, bolltalang.
Fysiskt.
Ja, och fysiskt bra. Och det var nog bara liksom, gener eller naturligt. Så att jag tror, ibland tänker jag hade nog kunnat bli ganska bra på vilken sport jag än hade valt. Och sen så hade jag ju, jag hade en jäkla vilja och ett driv att träna. Det kom väl där. Jag var väldigt sällan nöjd liksom. Jag vet att jag tänkte ofta, ja men det var bra, men det kan bli bättre. Det kan bli bättre hela tiden. Och det tog mig väldigt, väldigt långt i min karriär. Men det är tufft när man, som vi pratade om, när man spelar för att inte förlora. Eller när man har liksom, det blir som en negativ drivkraft. Jag tror.
Ja. Du sa någonting bra också om, i ditt sommarprat här. Att vara ett jagat, först var du ett lejon som jagade, men sen att du blev ett jagat lejon.
Ja, någonstans har man ju, det tror jag alla som håller på med, eller de flesta som barn som börjar med en idrott, man har någon dröm om att bli proffs och bli världsstjärna.
Ja, det är
liksom.
Klart, alla tror ju det.
Ja, ja, och det är roligt, det sa jag, kommer ihåg redan från liksom dagisåldern, du vet när vuxna frågar, vad ska du bli när du blir stor? Jag har nog aldrig sagt något annat än tennisproffs.
Nej.
Och sen när jag väl var där, liksom, när jag var som bäst och var bland de allra bästa i världen, då hade jag ju verkligen nått dit som jag hade kämpat för och drömt om under hela min karriär. Och när jag var där, det, någonstans så hade jag haft någon tanke i mitt huvud att då har man nått dit, då kommer man till himmelriket och då är allt helt underbart. För det är det här jag kämpat för. Men det var liksom som att det var då den verkliga pressen ökade på mig, för då fanns det nästan ingenting att vinna, utan alla spelare jag mötte, jag låg fyra i världen som bäst, så att det fanns tre spelare i hela världen som var rankade högre än mig, och de var väl på något sätt okej att förlora mot, inte ens det, men nästan de flesta, alla matcher jag spelade, så var det ju bara vinst som räknades. För förlorade jag mot någon som var lägre rankad, då var det ju dåligt och ett misslyckande. Så då ökade den där pressen hela tiden.
Så då försvann glädjen för dig då, eller?
Ja, det var inte så mycket glädje alls de sista åren egentligen. Under min tenniskarriär, tyvärr. Jag älskar ju att spela tennis. Nu när jag spelar tennis idag, då kan jag tänka sig just det. Det här är ju kul. Det var ju så här jag kände när jag var liten. Och jag gillar ju själva sporten. Jag älskar tennis. Jag älskar sport överhuvudtaget. Men det var så mycket runt omkring och så mycket annat som tog bort den där riktiga glädjen för mig. Det blev som ett jobb liksom. Och sen kunde jag, vet jag också, jag kunde känna så här. Jag tänkte ju på det, men nu är jag ju här. Det är det här jag har kämpat för. Jag nådde mina drömmars mål. Jag nådde hit. Och ändå kan jag inte vara glad och tacksam. Och det blev ju också nästan som en stress. Är det något fel på mig? Kan jag aldrig vara nöjd?
Du sa i återigen då i sommarpratet att det här med, och det tycker jag var så, är så bra reflekterande, för jag tror att det är många som känner igen sig, att du var otroligt ego.
Mm.
Alltså ego först kanske då i din tenniskarriär, för det måste man väl vara, antar jag. Men sen när du blev sjuk, att du blev ett ego helt enkelt. Hur, berätta lite kring det.
Ja, nej, men under min karriär så var jag ju, ja, jag var ett ego, för att jag var så mycket i min egen bubbla, i min tennisbubbla, och liksom jag hade inte offrat någonting för min tenniskarriär. Det är jag helt säker på. Eller förlåt, jag hade inte offrat min tenniskarriär för någonting annat.
Nej.
Och sen när jag blev så där dålig, ja, då blev jag ju så, känslan var liksom att en av de jobbigaste känslorna, det var att jag kände att ingen förstår hur dåligt jag mår. Och allting kretsade kring mig, och det var bara som en, jag har ju några så här minnen av när man bara sitter och man vaknar på morgonen om man ens har sovit, och så man kan inte förstå hur man ska orka den här dagen. Du vet när varje sekund känns som en timme, och bara ingen kan förstå. Man försöker förklara hur man mår, men man ser att de närmast, de förstår inte riktigt. Nej. Ändå liksom, vilket inte, det hade inte jag heller gjort.
Konstigt.
Det hade inte jag heller gjort, men det var, man blir så otroligt fokuserad på sig själv och in i sin egen bubbla liksom.
Vi ska backa bandet sen och höra hur själva resan gick till, men hur var det för din fru? Alltså hon måste ju ha varit livrädd vid sidan av.
Ja,
i alla fall.
Hon hade det tufft i ett tag. Det tänkte jag inte på då. Alltså då var det ju liksom då tänkte jag bara på mig själv, och jag vet att hon sa någon gång att hon tyckte det var jobbigt och så här, och du vet, det kunde jag inte. Ja, men om du tycker det är så jobbigt, vi kan väl byta då. Jag tar gärna din position. Det här, inget är så jobbigt som det här, men jag förstår ju nu i efterhand att det måste varit så otroligt jobbigt. Och hon har varit väldigt, väldigt stark genom det här också.
Ja, verkligen. Mm. Det är ju lätt annars att man mattar ut sig av att leva med någon som är så ansträngd, om man säger så.
Nej, men hon har berättat några gånger så här att hon nästan, inte medvetet, men det blev nästan som omedvetet att hon undvek mig liksom.
Mm.
Hon orkade kanske inte heller ta in mer.
Bärare liksom.
Det blir någon självbevarelsedrift kroppen har. Att...
Mm. Men när började det bli helt ohållbart för dig? Vad var det då i din tennis?
Det blev, jag vet ju, sista egentligen halvåret eller nästan året innan det inte gick längre. Jag hade ju så mycket varningar och symptom från kroppen som jag bara ignorerade liksom. Det var allt från, dels att jag var sjuk jätteofta, man fick förkylning lätt, och det var som att mitt immunförsvar, du vet, det kändes som det, jag kan prata med någon som är förkyld i telefon så blir jag smittad.
Mm.
Det var liksom, och då blir man ju, låser man in sig ännu mer, och man sjuk är inget bra att vara, utan man, då bara isolerar jag mig ännu mer. Och kom ihåg, jag började få lite sömnproblem. Och framförallt så kände jag att jag var yr ganska ofta. Liksom. Framförallt när jag kopplade av och när jag skulle sova, så bara, det kändes som att jag var på en båt. Det gungade.
Oj,
liksom.
Ja, det är många av mina kunder som har den. Eller inte många, men det ser jag som rätt allvarligt. Ja. Det är svårt att leva med.
Ja, men det var så här. Det kunde sitta i några dagar och det var riktigt jobbigt. Och sen så bara var det borta ett tag. Och så, jag minns att jag spelade i Marseille, en tävling. Det här var i några månader innan det, liksom, innan jag spelade min sista match. Och jag var så yr. Jag tror jag vann kvartsfinalen. Och jag var så yr. Jag bara satt i omklädningsrummet och det bara snurrar.
Nej.
Och jag åkte till sjukhus och tog alla tester då. Och liksom, de hittade ju ingenting såklart. Och sen så spelade jag ändå semifinalen dagen efter, och det var som att den här yrseln, så länge jag var igång och spela, så försvann den. Men då var det till och med när jag satte mig i sidbytena så bara gungar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Liksom. Och inte ens då, så jag bara fortsatte. Jag lyckades faktiskt vinna den tävlingen. Och sen så tog det någon dag till, så var det där borta. Och sen så, det var som att när det hade varit borta en dag eller två, då tänkte man inte på det. Då var det bara nya grejer. Så att jag fick ju väldigt mycket, mycket signaler från kroppen att det är någonting som är fel. Men de är ganska subtila också, de här signalerna. Eller egentligen är de inte
Nej.
Det. Egentligen är de ju väldigt kraftiga. Men för mig kändes det så liksom.
Ja, vi pratade om det innan, när man är en sån pådrivande person som du är med mål och så hör man inte kroppen. Nej. Heller. Alltså, det är det sista man vill höra. Men jag undrade ju då lite också hur... Att det var ingen som undrade om det kunde varit att du var stressad, att du hade mycket press. Alltså du var ju så högt upp på rankingen, det var inte liksom...
Jo, jag hade min fystränare som reste med mig. Han var väl egentligen den enda som... Han har väl själv haft lite erfarenhet av det här, inte alls så, men han är liksom, han har läst mycket fysiologi om kroppen och så. Och han nämnde det några gånger, men det var inget jag ville lyssna på. Och även Jenny, min fru, sa det några gånger så här, du måste ta det lugnt, men det är så här.
Det går ju inte.
Nej, jag kände, nej men du förstår inte, det går inte, ta det lugnt. Ja, men det får jag göra den dagen jag slutar, då ska jag ta det lugnt. Om 10 år ska jag ta det lugnt.
Mm.
Och det, så vet jag att jag tänkte många gånger också att ja, när jag var 25, 26, 27, 28 och jag tänkte så här, ja men okej, när kan man sluta? När slutar en tennisspelare? Ja men mellan 30 och 35 kanske. Okej, håll ut några år till så kan jag sluta liksom. Ja, det blir inget konstigt om man slutar när man är 34. Det gör många. Då kan man säga nu räcker det. Håll ut 6 år till. Det var hela tiden håll ut, fortsätt.
Mm. Ja, var du rädd eller?
Alltså under tiden när jag spelade var jag inte rädd. Jag var rädd för en sak, att förlora.
Ja.
Jag var inte, men jag var ju otroligt rädd sen när jag väl hade gått in i väggen. Och när jag, då var jag i början, vet jag, då var jag livrädd. Jag trodde jag skulle dö varje dag. Och då,
hur var det då?
Nej, det är ju hemskt liksom. Det var så mycket tankar och så mycket känslor. Och, nej, men jag kände att jag kommer dö. Jag var helt säker liksom. Man var på akuten och sjukhus. Och, men det måste vara något fel. Det måste vara något fysiskt fel. Så här kan man inte må. Usch. Och sen efter ett tag så börjar man ju förstå, okej, jag kommer inte dö av det här liksom. Och den här tanken om att dö då, för till slut så har man mått så dåligt så länge så man börjar tänka, ja, men om jag dör så dör jag. Man blir inte rädd för det längre, utan man börjar få de här tankarna. Ja, men då får du väl. Det spelar väl inte så stor roll.
Nej.
Tyvärr.
Ja, men herregud. Men när kände du så här, här är väggen så hård att du inte orkar. Nu måste jag bara ge upp. När var det?
Det kom ju, jag kan i princip säga att datum egentligen liksom. Det är som att det här med gå in, det är som att 24 juli 2011. Då hade jag spelat, jag hade spelat en tävling i Båstad.
Just det.
Och jag hade inte mått bra då under den, jag hade väldigt upp i varv och liksom jag mådde inte bra, men det gick att prestera. Och sen var det precis som att när jag visste efter den tävlingen att okej, nu är det några veckor till nästa tävling, nu kan jag få lite vila. Och det var som att precis när jag så här, när jag tänkte att jag kände hur jag lugnade ner mig lite och sa okej, nu kan jag slappna av, då var det som att allt bara kom upp, som att kroppen hade kämpat emot så länge, som att man är i ett krig nästan och kroppen håller emot, ungefär som att ofta många blir ju förkylda när det väl är dags för semester. Jag tror inte det är farligt att liksom kämpa för sitt liv, eller om kroppen tror det någon gång ibland så där, men problemet blir att det blev liksom, det blev ganska mycket stress hela tiden, ofta, och väldigt lite återhämtning för mig. Ja, men jag kunde ha vilodag fysiskt, men om man ändå ligger och tänker på nästa match eller oj, min fören funkar inte, måste, du vet, då får man ingen mental vila.
Var du inne i det här spinnet i hjärnan som aldrig slutade? Det bara,
alltså, ja, ganska det ofta aldrig... Och det var ju fokuserat, det var ju fokuserat kring tennisen, och framförallt när jag kände att, ja, men när det inte kändes perfekt, när man var i lite sämre form.
Men sen så skulle du köra ner till Monte Carlo, var det inte så, ifrån Båstad?
Ja, jag skulle ner. Jag bodde i Monte Carlo under den tiden, men det var direkt efter tävlingen då i Båstad. Då skulle jag först upp till Stockholm någon dag och sen flyga ner till Monte Carlo. Och jag började ju köra då. Jag skulle köra från Båstad till Stockholm. Och det var precis då jag tänkte, jag var satt helt tyst i bilen och bara tänkte så här, åh vad skönt. Först blev jag nästan glad, nu får jag vila. Men det var nästan som precis när jag tänkte de tankarna och kände att jag för första gången på säkert, jag vet inte hur länge, som jag liksom riktigt slappnade av. då började de där symptomen komma. Jag kände mig orolig. Jag blev liksom, det började med att jag blev kallsvettig. Det var som att synfältet krympte. Nästan ungefär som, ja, men som ett blodtrycksfall eller något sånt här. Mm. Liksom. Så jag fick stanna bilen bara och nej, det går inte att köra. Och så fick min fru köra hem. Mm. Och sen, ja, sen så var det egentligen efter det så var det bara kaos under lång tid.
Och hur var det kaoset?
Jag har ju, många har ju sagt så här, jag liksom i början när man börjar titta och läsa om det och börjar förstå det, hur många, ja men utbrändhet, man är så trött, man bara ligger i sängen. Och jag hade perioder av det också, men det har inte varit mitt mest utmärkande symptom, utan det har varit där liksom otroligt stresskänslig, liksom mycket ångest, oro utan någon anledning. Jag har aldrig varit en person som tycker jag har oroat mig, men det kanske är att jag bara har tryckt bort det. Jag har varit väldigt bra på att trycka bort.
Nej, men själva utbränningen skapar de här oroskänslorna. Ja. Det hör inte till din grundpersonlighet. Det tror inte jag.
Nej.
För då skulle du inte kunna gjort det du har gjort.
Men det var som allt kom upp liksom pang, som att allt jag hade tryckt bort under väldigt lång tid, det bara kom upp.
Mm.
Och det var, jag fick liksom, och man blir så fokuserad, man fick, du vet, man blir så många ord, man blir rädd att, ett tag var jag rädd att, men hjärtat, det håller på att stanna, eller jag får inte luft, eller du vet, varje gång så här jag skulle gå och lägga mig så fick jag panik, och då blev det ju liksom så här, ja men man blir nästan rädd för att gå och lägga sig, det blir så här. Och jag bara, som ändå har varit en ganska rationell person, tyckte jag bara, jag håller på att bli helt galen, knäpp, alltså jag har fått något riktigt fel i hjärnan.
Fast de flesta som lyssnar på den här har nog i en liten del skala känt av det här, eller i alla fall de som har bränt ut sig. Ja.
Man blir liksom allting, jag blev rädd. Och jag kände hur det bara var som, jag brukar jämföra det med om man har en Coca-Cola-flaska eller någonting, och så bara skakar du den och så blir det som ett tryck inuti. Du kan inte skruva upp korken och pysa ut. Så kändes det i min kropp. Det var som ett, bara som ett tryck, som att, som en tryckkokare, men det gick inte att pysa ut liksom.
Åh, vad bra beskrivet. Ja. Ja, men, och när du liksom lurade din crew, eller vad kallar man det för, de som står nära
de som reste med mig.
Ja, i alla fall. Mm. Och tog dem ända till New York och skulle spela US Open fast du var så här illa däran.
Mm.
Ja, men snacka om att din vilja var liksom...
Ja, nej, det var... Ja, jag förstår inte hur jag liksom... Hur jag lyckades ens ta mig dit. Jag minns att jag satt på flygplanet och jag bara led liksom. Det kändes som... Som att flygplanet var som ett sugrör liksom. Det bara så här, och, jag vet inte. Och jag försökte hålla upp någon fasad liksom. Men någonstans innerst inne så kände jag ju bara, det här kommer inte gå. Och jag vet, man tränar något pass, och sen så gick jag och gömde mig i något hörn i omklädningsrummet och bara grät i 2 timmar liksom.
Herregud.
Men jag tänkte ändå att jag skulle spela av någon anledning.
Men fick du skam då inför dem att du inte spelade, eller var du så här, ja, nu spelar vi inte, och de fick acceptera det bara?
Ja, då var det liksom, jag bara kände, du vet, när man bara släpper, det spelar ingen roll vad vad någon tycker eller tänker. Nej, nu bara, jag klarar inte det här längre. Så var det då.
Ja.
Men det är klart att så här, jag har känt skam för mig själv och så här. Jag har tänkt mycket på, men varför klarar vissa personer det?
Ja.
Varför finns det spelare som gjort precis samma saker som jag och haft en lång karriär? Varför har inte de? Sen nu när man pratar om det och med det och spelar, som många har ju mått mer eller mindre dåligt.
Mm.
Men jag bara, är jag svag? Varför klarade inte jag det när andra faktiskt klarar av det?
Ja.
Det har känts jobbigt att tänka på ibland.
Ja, jag förstår det.
Och då
det.
Har man känt sig svag eller känt lite skam. Liksom, sådär.
Ja. Mm. Jag förstår det. Fast det är ju inte riktigt så. Utan man hamnar ju... Du hamnade ju i den här karusellen. Liksom, och det kan ju många göra. Och,
alltså, ja, jag tror de spelarna... De idrottarna som kanske någonstans lär sig att hitta några verktyg eller hitta lite distans till vad det är de håller på med. Det är nog de som får de längsta karriärerna.
Ja.
Mm. Men just att man har, jag pratar med lite spelare som också har slutat. Och herregud vad många det är som, ja, som har haft perioder och när de inte har mått bra. Kanske ändå liksom hållit ut en hel karriär. Men det finns väldigt många också som har slutat. Och kanske då tyvärr skylt på andra saker. Nej, jag måste sluta. Mitt knä håller inte. Men i själva verket så var det inte knät utan det var någonting annat. Liksom. Och man, vilket jag kan förstå, man skäms lite för att faktiskt berätta det.
Mm. Har ni ingen mental tränare eller alltså någon som hela tiden följer er mentalt?
Jo, sporten har utvecklats så. De allra bästa spelarna har ju hela team med sig. Liksom. Mm. Det är allt från mentala tränare till dietister, fystränare, fysioterapeuter, läkare. Och jag hade också mental tränare som jag jobbar, ingen som reste med men som jag jobbade och träffade ganska mycket, men allting, det var ju liksom en idrottspsykolog, allting gick ju bara ut på hur man skulle lära sig att prestera ännu bättre, ja. Liksom, aha, när det, hur ska du prestera när det är jobbigt, inte det här du vet, okej, men hur mår du, hur ska du orka ha en lång karriär, hur ska du må bra, hur ska du kunna njuta av det här. Det var inget så jag tänkte, och jag hade nog aldrig liksom, om jag hade träffat någon sån då under tiden hade jag bara sagt, varför sitter jag och slösar min tid på det här liksom?
Ja, så må kan bra, man känna
det, ja men lite så, må bra det, ja, nej, det är en bisak liksom. Jag tänkte alltid att ja men jag vet att jag tänkte mycket att ja men sen kommer jag må bra, när jag slutar med min tennis då kan jag må bra.
Men sen efter US Open, var det då du, vad hände då, hur fick du hjälp då?
Då, ja, jag drog mig ur den tävlingen där. Jag vet, jag var ju fast besluten att spela den tävlingen egentligen till kvällen innan. Och då var det som att jag bara fick en tanke om att okej, imorgon är det match. Imorgon ska jag in på en bana. Jag såg det framför mig, gå in på en stor bana med mycket publik, och då bara fick jag sån panik så att jag hade inte kunnat komma in på banan än, som jag nog hade blivit liksom tvingad till det, till livet.
Nej.
Det hade inte gått. Så då bestämde jag mig för att dra mig ur den tävlingen då, och det skulle jag åka hem och försöka liksom ta tag i det. Men jag tror att det var 4 eller 5 dagar så var vi kvar i New York, för att jag kunde inte förmå mig att ta mig till flygplatsen. Liksom. Kom inte hem. Men bara tanken av att sätta sig på ett flygplan, liksom, det var fullständig panik.
Nej, du hade panikångest då?
Ja, ja, men konstant. Liksom, det var, ja, jag tror efter det, jag tror inte jag sov på 10 dygn. Liksom. Det var helt omöjligt. Men på något sätt var det som att även om det var så dåligt så tänkte jag alltid, ja men okej, jag är hemma en vecka eller jag vilar 2 veckor. Det kanske, ja men jag kanske kan spela den tävlingen. Jag behöver bara ta det lugnt nu. Jag måste, och något sätt hade jag också, jag måste bara hitta ett sätt att trycka bort det här. Som jag alltid har gjort, men jag tryckt bort allting annat.
Ditt vinnande koncept.
Ja, men till slut så funkade inte det längre. Bara, jag fick ju inse det, det gick inte. Ju mer jag på något sätt tryckte bort, ju hårdare bara kom det upp. Och det är en sak, och man har ju blivit bra på och lärt mig att trycka bort alltså annan smärta, fysisk smärta. Man har ju spelat med skador och man tar smärtstillande och antiinflammatoriska hela tiden. Men det här var ju liksom, även om jag på något sätt kände det här är ju väldigt fysiskt, så var det någonting annat. Det är därför jag kan tänka ibland, man pratar om psykisk ohälsa. Ja. Men varför delar man upp kroppen och huvudet liksom? Och så här, satt det i mitt huvud? Nej, det var ju liksom inte så här. Det var inte bara mina tankar. Visst, jag hade ju tanken, de bara flög fram och tillbaka, men jag fick ju ändå signaler från kroppen.
Ja, det nog vore ju bra om vi connectade
mer. Ja, det sitter ju trots att man delar upp huvudet och kroppen. Liksom. Har du ont i knät, ja då har du en fysisk skada. Har du ångest, ja då är det psykiskt. Liksom.
Men din kropp var ju i affekt, som många då som bränner ut sig. Alltså, det sätter sig i kroppen och man får aldrig ro i den. Och det är liksom som man är som en fjäder. Ja. Liksom. Det är vidrigt den känslan.
Ja. Och liksom framförallt när man försökte ta, det var det som var jobbigt också, att man försökte ta det lugnt och koppla av, då blev det ju bara ännu värre. Det var ju då man kände allting mer.
Ja, jag förstår det. Du kunde döva dig med lite träning.
Ja, lite träning eller liksom bara... I början kunde jag inte döva mig, men så mycket då var det hela tiden. Men det märkte jag sen när det började bli lite bättre att man kan faktiskt trycka bort det, signalerna från kroppen och det man känner i kroppen med och göra saker. Bara fokusera på någonting annat. Och det tror jag är mycket varför man ser så många plocka fram mobilen hela tiden.
Ja.
Och jag tror för mig så var det ju liksom det som har hjälpt mycket, det var på något sätt när jag slutade springa från det. Det vet jag, även i början när det var så dåligt, första tiden man försökte ju bara springa och bara inte känna, försöka slippa känna. Men på något sätt är det som när man bara, okej, jag orkar inte springa mer, jag vänder och går emot det istället. Ja, det blir till en början ännu jobbigare om det är möjligt. Men på något sätt så är det liksom som att det är vägen till att må bra igen och möta det istället för att fortsätta springa. Och jag funderar mycket på det där. Många säger, ja, men man kan nog aldrig bli helt bra och må helt bra igen liksom. Och jag tror verkligen att man kan det, eller jag är ett bevis på det. Men jag tror att många inte blir det, för när de är liksom mår 75% bra igen, ja, men då måste man börja jobba och då lägger man på den där och liksom stressen igen, och då är man inne i det här lilla ekorrhjulet igen, och att man ger sig aldrig tid att möta det riktigt och verkligen återhämta sig till 100%.
Men hur har sömnen varit då? Hur är den för, har du fått tillbaka sömnen eller?
Ja, det tycker jag att jag har. Det har jag. Jag har alltid egentligen under min karriär så sov jag ju som en stock liksom, för jag var ju alltid så trött och det tror jag räddade mig mycket också. Sen hade jag enorma sömnproblem när det väl hände i många år. Nu sover jag bra. Jag kan känna lite att har det varit lite för mycket, jag somnar alltid bra, men har det varit lite för mycket dagen innan då, eller några dagar i rad, då kan jag nog så här vakna lite tidigt. Man känner att man skulle behöva sova mer, man vet att man är trött och man har tid att sova mer, men det går ändå inte.
Nej.
Man är trött, men kroppen sätter igång liksom, gör sig redo. Det är väl kanske det enda jag skulle säga att jag har kvar, om det finns något kvar, att jag är lite mer stresskänslig på något. Jag tål inte lika mycket stress som jag gjorde innan.
Nej.
Men å andra sidan så tänker jag så här ibland, det kanske jag gör, bara att jag är mer uppmärksam på det nu. Jag vet inte, det är svårt att...
För förut så bara dövade du ju det.
Ja,
med.
Ja, det kanske var samma, men jag tänkte inte ens på det. Nu har jag blivit väldigt liksom uppmärksam på signaler från kroppen, och man är väldigt så här, man försöker lyssna, och man känner så fort minsta lilla, både på gott och ont kanske.
Men det här när du var ute och nattvandrade, ja, det lät ju otroligt jobbigt. Alltså, hur var det? Du kunde inte sova, så du gick ut. Var det så?
Ja, nej, till slut då när vi kom hem, och då var ju, vi skulle flyga ner till, det var faktiskt innan US Open till och med. Bara, jag sov ju ingenting liksom. Jag kunde inte sova, och till slut så bara tar man ju på sig träningsoverallen och ut och går, för man hade sån ångest också, jag kunde inte vara still.
Nej.
Så jag bara var ute och gick på nätterna liksom. Bara, det var jobbigt, för det gick liksom. För då var man ändå, på något sätt var det som att när jag var i rörelse så var det lite lättare än att bara ligga i sängen och försöka vrida och vända på sig och bara känna som att man håller på att spricka. Hon säger så jobbigt, så tittar man åt andra sidan, så ligger min fru där och snarkar liksom, och man bara, hon kan sova, och jag bara ligger där, nej, det var vidrigt.
Ja, sömlöshet, det är nog, finns ju inget värre. Kan du märka att liksom hur det du gör under dagen eller mängden grejer under dagen kan liksom påverka en att komma upp i det här?
Ja, verkligen. Ja. Det är väl det jag känner att jag har kvar. Jag går lite lättare upp i varv, jag tror det. Och saker och ting påverkar mig lite mer. Egentligen så här, om jag ska jämföra, jag mår ju mycket, mycket bättre idag än vad jag gjorde innan jag gick in i väggen. Men jag tål nog inte lika mycket stress. Att man blir påverkad, att man liksom, man kan känna, man går upp i varv, och man helt plötsligt så känner man bara, oh shit, nästan så här, du vet, det hettar i ansiktet. Och då blir sömnen lite sämre. Inte att jag har svårt att somna, men jag känner kvaliteten på sömnen blir också påverkad, och jag vaknar lite tidigare.
Har du liksom hittat en liten ny person, eller vad man ska säga, eller hittat dig själv på ett sätt genom det här, tror du?
Jo, jag är väldigt annorlunda som person nu. Det är jag. Sen är det frågan om, ja, jag har hittat ett för mig bättre sätt att leva ändå, liksom. Jag tar inte saker så allvarligt, liksom, och jag, det är så här, jag är kvar min grundpersonlighet någonstans. Nu när jag jobbar idag och driver företag och hur man vill hela tiden framåt, man vill, jag känner jag kvar det här, men någonstans så efter ett tag så känner jag, nej, ta det lugnt, det är inte riktigt värt det.
Mm.
Vilket jag absolut inte hade innan.
Nej, för finns den här drivkraften fortfarande att vilja, såklart, viljan att lyckas, men...
Drivkraften finns kvar i mig. Jag tror aldrig den kommer försvinna. Nej. Men på något sätt har jag lärt mig att tygla den lite mer, liksom, och ändå allting, jag brukar tänka att mycket, allting man gör egentligen har ju en kostnad, även om det är roligt. Det har en kostnad på din energi.
Mm.
Och någonstans så börjar jag väga mer så här, ja, det vore roligt, eller det där skulle jag vilja göra, men är det värt det?
Mm.
Det gjorde jag ju aldrig innan.
Härligt. En härlig känsla, eller hur?
Ja, men det är det. Jag tror man tar mer genomtänkta och kloka beslut. Och sen är det ofta, behöver man inte tänka så mycket. Jag har märkt att liksom, det här med magkänslan, den första känslan man får, den får man ju alltid om man verkligen lyssnar på det och man känner den är ofta rätt.
Mm. Men du hade till och med googlat på att ta livet av det, eller du hade gått tillbaka till din historik, var det så? Men du mindes inte det?
Nej, jag vet ju att jag har haft mycket tankar på liksom att jag orkar inte längre. Mm. Och det var ju så här, man tror ju, och jag i alla fall har trott så här innan, de som tar livet av sig, men varför vill de inte leva?
Mm.
Men för mig var det ju inte så här, det enda jag ville var att leva. Men det var, jag vet att det var så här tankar, men det, jag står inte ut. Det finns ingen annat alternativ, liksom, för det här är värre. Så jag vet, jag har nog googlat liksom på så här, okej, vad är det minst smärtsamma sättet, liksom?
Ja.
Och, så här, och sen, jag tror att det var nog, nu känns det ju som att
det,
ja, men det var ju så långt ifrån. Precis. Men jag vet inte hur långt, när man väl är i det, liksom. Jag tror att de som gör det, ja, visst, de har nog gått och funderat på det, men det sker nog ganska snabbt, liksom, och när man bara är inne i någon kortare period, när det bara är som allra, allra sämst och man inte ser någon utväg, liksom.
Verkligen. Och det var då sömnbristen som man följde inte direkt klara.
Nej, och all liksom ångest och all, bara man bara visste inte hur man skulle stå ut, och man började tänka, ja, men okej, det har gått så lång tid nu, då tyckte man 1, 2, 3, 4 månader var lång tid. Det är ju så, man får ett annat perspektiv på tid. Men om man tänkte, ska det fortsätta i flera månader eller till och med år till, det, jag kommer inte orka det, liksom. Det finns, det går inte, jag står inte ut.
Men vad tänker du med våra barn till exempel? Jag har nämligen en son som, alltså, han kommer inte hålla på med idrott, men tror jag inte, men han har samma tänk som du, eller samma drivkraft i allt. Mm. Hur skulle du kunna mått lite bättre, eller?
Jag tror en sak som jag inte gjorde, och som om jag hade fått göra om min karriär, det var att jag skulle haft andra intressen. Jag är ju intresserad av saker, men jag skulle haft något annat. Jag tänker, även när jag spelade som proffs, så kanske jag, varför pluggade jag inte lite på distans? Varför började jag inte lite tidigare, eller överhuvudtaget, att fundera på vad ska jag göra efter min karriär? Börja planera lite. Man får nog hitta det man tycker är kul, men jag tror det är viktigt att ha liksom olika saker i livet att falla tillbaka på. Om det går åt skogen med en sak, eller man inte tycker det är roligt längre, ja, men då har man någonting annat.
Mm.
Det där när man går all in på en sak och det är det enda som betyder någonting, det är ganska jobbigt.
Och det blir tomt.
Och
identifikationen blir, jag är bara tennis.
Ja.
Och det är tröttsamt att möta. Hej, det är du som spelar tennis. Fast jag är någonting mer. Alltså.
Och hitta det. Liksom, vad är det så här? För jag var ju verkligen, jag identifierar mig, jag var ju tennis. Liksom. Mm. Det var ju liksom, hela mitt mående berodde på om jag hur det gick på tennisbanan. Men att man kan hitta någonting, liksom något annat att identifiera sig med, eller bara fundera på, men vad är jag för person egentligen? Vad tycker jag om? Vilka intressen har jag?
Mm.
Och hitta olika saker och liksom och intressera sig för.
Mm.
Och sen distans, liksom, som jag sa nu tidigare här, att ja, men jag slog en boll innanför några linjer över ett nät. Liksom. Man kan ju nästan skratta åt det lite och påminna sig om det, att ja, men det är faktiskt inte hela världen. Även om det kändes så när jag var i det, så vet jag ju nu efteråt att ja, men det var ju trots allt bara tennis. Det finns mycket annat i livet, och det kommer kännas så för dig också, den här andra perioden. Även om det inte känns så nu, så kan jag lova dig att den dagen du slutar med det du håller på med eller gör något annat, så kommer du upptäcka att okej, det här var inte bara det enda som fanns i livet.
Nej, det är viktigt att höja upp någonting annat, så man inte kommer, så man kommer ur liksom den här karusellen av hur viktigt det är, till exempel någon person eller några, alltså så här, se om man kan.
Ja. Mm. Jag tror att det är viktigt att ha någon att prata med, liksom någon man litar på, någon man har förtroende för att prata med. Jag tror att det är viktigt också att prata om hur man känner, framförallt om man inte mår, ingen mår ju på topp hela tiden, men om man inte mår på topp så här, hur man kan bara ha någon att prata om det med, för att jag tror att det är ganska dåligt att gå och hålla inne som jag gjorde, bara hålla inne på det liksom. Ja. Det är, finns något visst med att få man säger ju lätta sitt hjärta liksom, men få prata ut om det liksom. Det, då släpper en hel del.
Hur ser ditt liv ut nu?
Nu har jag familj med två barn. Vi har precis för en vecka sedan fått en hundvalp också. Så nu är det full rulle. Mina barn är 8 snart, 8 och 5. Och sen så jobbar jag jobbar fortfarande med tennis. Jag jobbar lite för Svenska Tennisförbundet som Davis Cup-kapten.
Mm.
Och sen så driver jag ett eget företag som tillverkar tennis och paddelprodukter. Racketar och bollar så här. Så att det är fortfarande men, mycket tennis, ja, men lite på ett
paddel
annat sätt.
Också. Mm. Ja, det har ju blivit så stort.
Mm,
ja.
Verkligen.
Men jag känner att tennisen kommer i skymundan. Alltså, där jag bor, jag kan nästan alltid boka en tennisbana. Så var det inte när jag var liten.
Nej.
Och det är ju inte kul.
Nej, det är lite tråkigt. Paddeln växer ju helt enormt mycket nu, om man varenda människa ska spela paddel.
Ja.
Och det är en riktig boom nu. Men
det är kul.
Ja, vi pratar ju mycket om det här i Tennisförbundet också. Det är jätteroligt, men jag tror att det blir svårt att konkurrera med paddeln, utan istället ska man försöka samarbeta med det. Liksom. Jag gillar det. Nu byggs det ju mycket paddelhallar och det är mycket, jag förstår, det är mycket bättre ekonomi i paddel också. Du får in 3 banor på ytan av en tennisbana och det är dyrare att hyra en timme paddel.
Så det
är många privata initiativ som också driver det här liksom. Mm. Och många ser ju och vill haka på boomen. Men jag gillar ju det här, vissa tennisklubbar nu börjar bygga ut och i tennishallen lägger de också 2 paddelbanor.
Det är
så
bra.
Att man kan få ihop det, för du kommer få dit mer trafik, mer folk, och till slut kommer någon av dem som har spelat paddel testa tennis också. Samarbeta. Ja. För jag tror det är så här, padden är här för att stanna. Nu är det ju en jätteboom, men på sikt så tror jag att det kommer vara ganska bra för tennisen också.
Men verkligen. Tack snälla.
Tack själv.
Ja, härligt samtal och ja, tack för ditt sommarprat.
Ja, tack.
Jag tror att den har hjälpt många.
Ja, jag hoppas det. Det var roligt att höra.
Ja, för det är, man behöver inte vara elitidrottare för att känna så här, men och vad skönt för många elitidrottare att få lyssna till dig också. Mm,
det är inte specifikt för idrottare. Man kan sitta framför en dator 10 timmar om dygnet och få exakt samma symptom.
Ja, precis. Tack så mycket.
Tack själv.
Tack alla ni som lyssnar. Tack My Academy. Och tack till dig som sprider podden. Och så hörs vi nästa onsdag. Ha det bra. Hej, hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.